varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det. Hej och varmt välkommen hit. Idag så sitter jag på Nordiska folkhögskolan i Kungälv och här har jag varit många gånger tidigare. Och idag så är det en musikterapikonferens här och musikterapin firar 50 år. Och en utav en kär vän ska jag säga och en person som jag har känt sedan lång tid tillbaka fanns på plats här. Och då tänkte jag, då passar jag på att spela in ett avsnitt också tillsammans med honom. Och vi ska prata om musik och språk. Så jag säger varmt välkommen Ulf Edlund.
Tack Maria, kul.
Ja, det känns jätteroligt det här Ulf. Mm. Och det kom lite hastigt på.
Ja, det kan man säga.
Kanske inte för mig men för dig.
Ja,
och jag tänker ändå att jag sa att jag har känt dig sedan lång tid tillbaka.
Stämmer det?
Ja, kommer du ihåg när vi träffades ungefär?
Tror jag 94 kanske.
Ja.
Ja. På Sjöviks folkhögskola.
Precis.
Specialmusikutbildning.
Ja, just det. Så heter det.
Musikterapiutbildning.
Ja. Var jag elev och du var lärare.
Så var det.
Ja.
Och vi var båda väldigt unga.
Ja,
det måste vara 30 år sedan.
Ja, det var precis efter gymnasiet. Och här då, på Nordiska folkhögskolan, så var det en musikkonferens, musikterapikonferens också, 1994.
Stämmer.
Då gjorde jag det med mina klasskamrater, då, vi som gick. Vi lånade mina föräldrars husvagn. Ställde den här, för vi hade inte råd att betala boende. Mm. Så vi ställde den här ute på parkeringen. Och så bodde vi här under konferensen.
Ja, vad häftigt.
Ja.
Det minns inte jag. Nej, men det var nog innan vi träffades på höstterminen där kanske.
Ja, jag vet inte. Nej, någonstans där omkring så. Men det känns jättekul. Och vem är Ulf nu då? För andra som inte vet.
Ja, vem är jag? Jag är en Stockholmskille som egentligen gick på kemitekniskt gymnasium från början. Det blev ingen kemist av mig. Jag började jobba i särskolan istället som elevassistent. Med barn med autism och så. Så började jag använda musik med de här ungarna bara spontant. För jag märkte att det var det enda som funkade ungefär. Mm. Vi spelade lite trummor och vi gick i takt och hoppade omkring. Och, ja, prövade oss fram. På den vägen var det. Jag tyckte det var spännande. Så sökte jag in till musikhandledarutbildningen som fanns på den tiden i Härnösand. Tvåårig yrkesutbildning. Och sen så har jag fortsatt att jobba mycket inom habilitering och omsorg och så. Men även i förskolor och skolor och så. Många år. Fortbildade mig till musikterapeut i Stockholm på musikhögskolan. Nej, början på 90-talet. Ja, sen dess har jag hållit på. Så börjar mer och mer intressera mig för vad händer egentligen i det här samspelet? Alltså, varför funkar det? Varför funkar det? Vad är det som gör att det här sättet att samspela fungerar? Så började jag intressera mig för forskning och teorier om tidig kommunikation. Föräldrar-spädbarnskommunikation och ljud och rörelser och rytm och sånt. Så kom jag in på det här spåret med musik och språk på det sättet. Utifrån mitt eget intresse för vad det var jag gjorde egentligen. När jag låg där på golvet och lät och härmades och kröp och höll på. Så då har jag jobbat mycket i förskolor runt musik och språkutveckling. Bland annat på Järvafältet i Stockholm. I många år faktiskt med att handleda personal i deras språkutvecklingsarbete. Där de har använt rytmik och rörelse, spel på instrument och sång och ramser inte minst. Dels för att skapa bra barngrupper och inkluderande miljöer. Men också för rent musikaliskt, prosodiskt jobba med språk. Språkets rytm och melodi. Under lustfyllda. Ja, sen har jag gjort allt möjligt sen dess. Nu mer jobbar jag på specialpedagogiska institutionen i Stockholm.
Just det.
Och utbildar specialpedagoger, speciallärare.
Ja. Lite mer kanske teori nu då än den praktiska delen.
Ja, det är det ju. Alltså, jag börjar ju bli gammal. Så absolut, jag är mer och mer intresserad mig för att försöka förstå och försöka se teoretiska och praktiska också, alltså kopplingar mellan olika uttrycksformer och mellan talat språk och icke-verbalt musikaliskt språk.
Mm.
Och det har jag på mycket. Mm. Så jag har skrivit den här boken som
precis. Jag tänkte vi ska prata
språk,
lite om den.
Ja. Som nu har kommit ut för tredje gången. Den kom ut första gången 2002 efter mina första arbeten där på Järva. Ja, så den börjar bli så här. Men nu är den uppdaterad med mer forskning.
Jaha, det är också det. Ja. För jag har ju den första versionen.
Ja, det är en helt annan bok faktiskt. Den här.
Musik och språk, ett vidgat perspektiv på språkutveckling och kommunikativ identitet.
Ja.
För det jag minns, som du var väldigt duktig på och av att lära ut också få mig att få upp ögonen för, det var ju det här hur man kan kommunicera utan verbalt språk. Mm. Att det också är så mycket kommunikation i det.
Mm.
Och det gav ju grunden till det som jag jobbade med sen. De här personerna kanske mer på tidig utvecklingsnivå också. Att kommunicera. Kan du berätta lite mer om det?
Men det är ju det här finliret. Mm. Ja, men som när vi sitter här, hur nära varandra sitter vi? Och tittar vi på varandra? Och hur lägger vi vår röst? Allt det där påverkar vad som faktiskt händer här i rummet. Och hur du kan få mig att vilja berätta mer. Eller om, eller om det blir tvärtom. Mm. Alltså det är inte det som är tydligt explicit. Som avgör vad som händer här i mötet. Utan det är mer det här finliret.
Mm.
Och då när man håller på med musik så handlar det om hur man tilltalar musikaliskt. Att man lämnar utrymme för den andra att reagera.
Mm.
Om jag slår på en cymbal så att jag verkligen då är nyfiken på vad händer med dig då? Hur uppfattar Maria det här? Och vilket svar får jag av dig?
Mm.
Men på tidutvecklingsnivå kanske det handlar om en huvudvridning eller ett ögonkast eller ett ljud eller bara att jag behöver vänta.
Ja.
Behöver vara tyst. Mm. Inte fylla ut den här. Att jag har en förväntan om att den andra kan uttrycka sig och vill uttrycka sig.
Mm.
Och då behöver jag ta det lugnt. Så det handlar mycket om tempo och så här, hitta varandras tempo.
Ja.
Så det är allt det här finliret liksom. Ja.
Det som är allt annat runt omkring. Jag tänker också att nu pratar vi om det, de som kanske inte har talat språk. Men musiken är ju lika viktig för oss alla, även om man har talat språk. Och det tycker jag att det också har slagit mig mer och mer ut med åren. Att även om du har talat språk så betyder musik betyder så mycket för alla människor.
Jo, det är någonting, det är en annan dimension av vad man vill uttrycka. Mm. Eller vad man upplever.
Mm.
Som, på något sätt processas på en på djupare nivå än det talade språket. Som ju skapas av frontal cortex. Liksom. Det är en medveten processning. Men det, innan vi processar någonting i pannloben och för att sen säga någonting. Så har det ju hänt, någonting innan.
Ah.
Vi har fått intryck. Vi har fått kroppsliga reaktioner. Vi har fått upp någon känsla. Som hjälper oss att associera det och så, så kan vi sätta ord på vad vi tänker.
Mm.
Men,
Jag hörde en gång en kompositör som sa, för han fick frågan, vad menar du eller vad vill du säga med din musik?
Mm.
Och då svarade han att musik är till att användas till det du vill, som du behöver.
Mm.
Ja, det var väldigt fint svar. Att jag är inte någon att säga vad du ska använda musiken till, utan det du behöver i stunden. Mm. Och kanske i olika situationer också. Mm. Men i den här stunden behöver jag till det här. I den här stunden behöver jag till det här.
Mm.
Varsågod, jag ger dig någonting så. Men det tyckte jag var ett fint svar.
Det rimmar väl med hur jag tänker också.
Mm.
Att det som händer liksom emellan.
Mm.
Och att man kan uppleva någonting på ett sätt idag, men imorgon i en annan situation så upplever man samma musik på ett annat sätt.
Ja, precis.
Ja, man gör sin tolkning, man tar till sig kommunikation och, mm. Och musik. Mm. Utifrån den man är där och då.
Mm. Ja. Mm. Den här boken då, Musik och språk, du ser att den har utvecklats nu i lite nya versioner. Vad tänker du har förändrats från det att du skrev den första gången?
Den stora förändringen, när jag skrev den första gången, då var jag väldigt mycket en praktiker, framförallt. Och en pedagogisk, ja, musikhandledare. Men jag hade börjat intressera mig för teorier och så om musik och språk och kopplingarna mellan dem och sådär. Men så när jag uppdaterade boken först 2012 kom den andra upplagan ut.
Aha.
Som hette Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande.
Ja, den så
ja, då hade jag ju börjat jobba mer med inom skolans värld och förskolans värld med, också med utbildning och sådär. Mm. Och ville koppla de här estetiska dimensionerna av lärandet till barns lärande och utveckling. Så. Och den nya skollagen som kom då. Sådär. Och ungefär i samma veva som den kom ut då så kom jag in på forskarutbildning på Stockholms universitet på specialpedagogiska institutionen. Så jag har ju blivit forskare på gamla dagar. Och lärt mig mycket om hur man läser forskningsartiklar om forskningsmetodik. Och, alltså jag har läst mycket mer forskning.
Just det.
Och blivit bra på att söka forskning. Så den här tredje upplagan, den är ju liksom vässad på det sättet kan man säga.
Mm.
Den är mer baserad på internationell forskning då, som anknyter till det här med samband mellan musikaliskt språk och talat språk. Så att den är lite tyngre på det sättet. Men den har fortfarande kvar sin bas i mina pedagogiska och praktiska.
Men det tänker jag är väldigt bra och väldigt efterfrågat också. För precis som vi har pratat tidigare om idag så behöver ju oavsett på vilket sätt man jobbar med musik så behövs det ju också forskning. Och att man också vet om, vi vet om att det är så bra men det finns inte, vi behöver kunna förklara det på något sätt. Och därför är det ju bra också att det finns forskning. För jag upplever ju när jag också ute och jobbar att jag kan få, ja men vilken forskning säger att det här är bra, eller sådär då. Och då är det inte alltid så lätt med musikterapi eller den inriktningen att hitta det.
Det finns ju till, nej precis, och vi måste vara bra på att och veta vilken forskning som finns.
Ja,
och den här boken sammanfattar ju en hel del. Alltså, det finns ju till exempel, det finns ganska mycket studier internationellt som visar på hur arbete med rytm och rörelse och så enkla sånger, ramsor och så direkt liksom stimulera barns fonologiska medvetenhet till exempel. Så det har ju med språkets ljud att göra, och språkets rytm och melodi och sådär. Kanske kopplingen mellan prosodin i det talade språket och icke-verbala. Och det finns studier som visar på att liksom arbete med sång och musik understödjer andra språksinlärning. Pedagogiskt, både
det
vuxna
också,
barn. Så det finns alltså många konkreta studier. Det finns det finns i varje fall studier som visar att estetiska lärprocesser i skolan gagnar språkutveckling och barns välmående i stort också. Så det finns mycket forskning som vi måste bli bra på. Dels känna till men också kommunicera.
Ja, precis.
Så behöver vi skapa mer forskning. Men det är nu, ja, det måste vi jobba med i Sverige också, att skapa svenska studier.
För det mesta är internationella studier.
Det mesta är internationella, men det finns ju svensk forskning också. Det kommer mer och mer.
Och det som du har forskat kring själv, vad är det?
Jag har forskat kring i ett fält som kallas för relationell pedagogik. Och det är pedagogisk forskning, men som intresserar sig just för vad som händer i mötet mellan lärare och barn och elever. Också mellan elever och mellan personal. Men framförallt i mötet mellan de vuxna i skolan och barnen eller eleverna. Där man tittar på vad är en bra lärare? Vad gör lärare när de får samspelet i klassrummet att fungera? Och där tittar man också på, jag är också intresserad av det här finliret liksom. Det kan handla om att reglera närhet och distans. Det kan handla om hur man tilltalar varandra. Det kan handla om lärarens förmåga att fånga upp eleverna där de är. Så man lägger undervisningen på rätt nivå och i rätt tempo. Så lärarens liksom förmåga att lyssna in sina elever och barnen i förskolan handlar det mycket om.
Mm.
Och det tycker jag är spännande.
Mm.
Mm. Så det handlar min forskning om. Men ja, också, mycket om det och också om samspelet mellan de professionella.
Aha.
Så även där. Alltså, för en av studierna i min avhandling, så var huvudresultatet var just det att oavsett om vi har en bra idé om verksamhetsutveckling, vad vi vill förändra, så om det där kommer gå bra eller inte, vi gör ett sånt förändringsarbete, kokar väldigt mycket ner till huruvida ditt samförstånd och en ömsesidighet och att personalen samarbetar och har tillit till varandra och vågar liksom vara öppna med utmaningar tillsammans. Mm. Ja.
Så intressant. Jag tänker att såklart att det är. Men jag tänker också att desto svårare att genomföra.
Ja, nej men precis. Mm. Nej, men det, som du säger, såklart att det är.
Ja.
Men ändå så är det någonting som man talar ganska lite
ja.
Om.
Verkligen. Och jag
man
tänker,
tror... Och, ja, förlåt.
Ja, nej, men jag tänker att både som du och jag som också är ute i grupper och träffar. Jag träffar just nu väldigt mycket kollegor emellan i grupper med mellan 8, 10, 12 personer sådär. Och där märker man ju direkt hur samspelet är i gruppen, för det beror ju på hur samtalet blir.
Ja.
Och vem vågar säga vad och vem är ledare i gruppen och allt sånt där då. Vad spännande.
Ja. Att få igång verkliga liksom gemensamma förändringsprocesser, för det är ju det som behövs om det ska bli någon förändring.
Ja.
Om enskilda individer får en ny idé, liksom, det gör ingen skillnad på totalen. Utan ska man förändra eller utveckla en förskolas verksamhet eller en skolas verksamhet, då måste ju all personal bli delaktig.
Mm.
Och då måste kommunikationen fungera.
Mm. Mm.
Och då blir det viktigt med de här relationella aspekterna.
Just det. Mm. Var är du i din forskning just nu? Vad du har gjort hittills?
Just nu är det jättespännande. Eller jag har förhoppning om att jag ska kunna komma tillbaka mycket till musiken.
Aha.
Jag har tillsammans med Region Stockholm så håller vi på att söka pengar för att göra ett följeforskningsprojekt på musikterapi på barnavårdscentraler i Stockholm.
Oj, vad spännande.
Ja, det var kul.
Aha.
Det är verksamhet som redan har startat. Det är några kollegor till oss som jobbar med mödrar och deras barn.
Mm.
Tillsammans med personalen på BVC och använder sång och enkel musik så. För att stötta de här föräldrarna i sitt samspel med sina barn på tidig utvecklingsnivå.
Mm.
Och jag, nu är förhoppningen att vi ska kunna följa upp de här verksamheterna med någon studie.
Mm.
Så det är en grej jag håller på med. En annan grej jag håller på med är att följa just skolutvecklingsarbetet.
Ja.
Ur elevernas perspektiv.
Så
vi tänker, vi frågar eleverna före, under och efter ett förändringsarbete på skolan om deras uppfattningar om sina möjligheter att lyckas i skolan och hur de uppfattar samspelet med sina lärare. Och så ser vi om det går att koppla någon förändring i elevernas upplevelser till det förändringsarbetet som pågår.
Och när planeras detta vara färdigt?
Om ett år så kommer det finnas åtminstone en liten pilotstudie på det senare.
Mm. Då kanske vi får ta ett samtal till.
Ja, kanske. För,
ja, jag tänker nu, det som du, om det nu har sökt projektpengar för nu då, eller den delen där. Om du skulle ge några konkreta vanliga tips till personer som... Hur kan man använda musiken för att både bygga språkutveckling men också kommunikationsutveckling?
Personer, vem som helst? Eller?
Ja, men föräldrar tänkte jag först och främst.
Första tanken som är viktig är att lita på dig själv.
Mm.
Alltså, glöm det här med att värdera om du är musikalisk eller något annat. Utan använd din kropp, din röst, de sånger och ramsor och lekar du kan. Eller damma av dem om du har glömt bort dem. Som du, ja, men så. Använd dig själv och våga använda musiken. Sjung med dina barn och din familj. Ja.
Ja.
lyssna på bra musik och
ja, just det.
Just do it, ska jag säga. Det är grundtipset. Mm.
Men jag tycker det lyfter ju både det här att sjunga och använda sin egen kropp och röst och så. Men också att lyssna.
Ja.
För att lyssna tillsammans kan ju också
ge mycket. Ja, det skapar gemensamma upplevelser alltså, som kan vara väldigt starka.
Mm.
Och man kan ju kommunicera vidare om det man upplever.
Mm.
Prata om det, eller rita en bild. Eller, ja, gå mellan liksom, uttrycken är ju häftigt att göra.
Just det, det är väl jättebra.
Och som du är expert på är att förstärka sångernas innehåll genom att använda rörelser och tecken och så.
Mm.
Det är också jättebra på, med barn eller personer som har svårt med verbalt språk av andra anledningar. Det kan vara funktionsnedsättningar. Eller gamla människor, dementa människor. Ja, så är det jättebra att ha många uttryck samtidigt.
För precis, det är det som vi brukade prata om, att det här med att, ja men det är därför till exempel när vi gör så här imse-vimse-spel, vi gör en tecken med gester med, och så regnet faller ner, då vet alla att det är den sången och sådär. Att det liksom behöver inte vara de konventionella tecknena, utan ta kroppen och röra sig det du har, om inte du kan då.
Absolut.
Mm. Jag vill också lyfta det du sa med att lyssna, för jag jobbade mycket för många år sedan inom äldreomsorgen och mer med musik och samtal.
Mm.
Och att då lyssnade vi mycket tillsammans. Ibland fick man ta med sig sin kanske favoritsång eller någon man hade valt själv. Och så lyssnade vi ihop i grupp då. Och sen så kunde det också vara att man, eller att jag hade med mig någon musiksnutt och sådär. Så lyssnade vi tillsammans och så fick man berätta vad man upplevde när man lyssnade och sådär. Och då var det personer som jag jobbade tillsammans med som hade någon anhörig som hade demens. Medan det var den anhöriga som jag jobbade ihop med då. Det var också väldigt fint att använda musik på det sättet.
Ja, ja. Ja, det är väldigt starkt alltså. Och de här sångerna och melodierna, de finns ju kvar alltså. Det vet, det finns ju mycket exempel på det. Människor som är väldigt långt gångna i en demens eller en hjärnskada eller någonting, men känner igen melodier och blir aktiverade av musiken och så.
Ja, precis, precis.
Kommer ihåg texter.
Ja.
Kan knappt säga vad de heter, man kan sjunga 14 verser på ett gammalt skillingtryck. Ja, men så. Ja, det är fascinerande.
Jag tänker att vi ändå ska säga några ord om också vad vi gjorde för ett, vad kan det vara, nu är det nästan 15 år sedan, eller det är nog det faktiskt, mer kanske till och med. Vi var med i ett fantastiskt projekt som du var ledare för, och där du fick bjuda in mig att vara med också där. Ska du berätta lite om vad vi gjorde då?
Ja, vi var i Bolivia, i Sydamerika, vi hade ett utbyte. Som mellan musikterapeuter och pedagoger och pedagoger och musikterapeuter i Sverige. Där vi åkte och hälsade på varandra i respektive land och lärde oss mycket av varandra.
Mm.
Och det var ju väldigt fint att se hur i ett fattigt land som faktiskt inte är så utvecklat och har så stora resurser som vi har.
Mm.
Men en otroligt rik musikkultur kan vara ett så starkt verktyg och som fanns tillgängligt bland de här människorna. Fast de var ju outbildade. Mm. Men de kanske var lärare eller någonting, eller outbildade eller musikanter. Men de hade verkligen förmågan att använda musiken i mötena med de människor de jobbar med.
Mm.
Och vi lärde mycket av dem och de lärde sig mycket av oss.
Mm.
Vi hjälpte dem med organisering inte minst.
Precis.
De skapade
det kanske inte var deras starka sida.
Nej, precis. Det var inte deras. Och det var nytt för dem också. Men det var helt fantastiskt. De byggde upp en nationell organisation.
Mm.
Och de ordnade till och med en latinamerikansk musikterapikonferens bara några år senare. Och stod som värdar för den.
Mm.
Det var ju helt otroligt faktiskt.
Så det var det var väldigt rika och fina möten som vi hade. Och vi, vår lilla grupp från Sverige, fick ju också väldigt fint sammanhang tycker jag att vara tillsammans i. Men sen också just det här att snacka om att musiken liksom band ihop oss då. Mm. Vi hade ju verbalt språk, men olika verbala språk, mm. som i alla fall ja. Som grund ja. Kan man säga. Ja. Och någonstans där så var ändå mötet just. Genom musiken väldigt fint.
Det underlättade ju ja. Otroligt för ja. Oss.
Verkligen.
Det var några av oss som kunde ja. Spanska riktigt ja. Bra, men de flesta av oss inte.
Så det är verkligen det här att liksom i sammanhang så blev musiken väldigt starkt. Ja. Dels kommunikationssätt för oss också, ja. Men att också vi kände oss gemenskap i det.
Ja, ja. Exakt. Ja. Vi fick något gemensamt.
Mm. Mm.
Nej, det var en fin upplevelse.
Ja, det var det verkligen. Mm. Mm. Jag tänker att om du går tillbaka lite kring ditt arbete då, från det att du började jobba med musik, för du jobbar så länge som musikterapi eller i den sfären så där. Är det någonting som du kan se har utvecklats i Sverige framförallt då, kan man säga, kring tankar kring musikterapi?
Det har ju hänt otroligt mycket. Det var ju när vi började då på 70, 80, 90-talet. Det var ju väldigt eldsjälsdrivet.
Ja, just det.
Det fanns ju inspirationskällor från andra länder och några pionjärer, till ännu tidigare pionjärer i Sverige. Britt-Marie Adolfsson och Skrammelnisse, Nils Lindgren och så. Men alla jobbade lite på sitt sätt och det var eldsjälsdrivet. Det fanns på vissa ställen bara sådär.
Mm.
Men det har ju blivit mycket mer. Musikterapin som fält håller ju på att etablera sig. Alltså. Mm. Sverige ligger lite efter en del andra länder, jämförbara länder.
Okay.
Å ena sidan, men å andra sidan är det en väldig skillnad. Vi har ju en utbildning idag, ett kandidatprogram.
Mm.
Vi har flera som har disputerat, ett tiotal vid det här laget, minst.
Mm.
Så det finns forskning ändå. Det finns tjänster inom allt från medicin till barnomsorg och psykiatri.
Ah.
Alltså, skola också.
Mm.
Så att det har ju hänt jättemycket.
Mm.
Vi fick ju skapa våra egna jobb så, då.
Ja. De hette ju väldigt mycket olika, våra tjänster, kommer jag ihåg.
Ja,
bara när jag klev in.
Ja,
det var musikhandledare och specialmusikledare och musikterapeut och massa olika.
Cirkelledare.
Ja, precis.
Och vårdare. Men så det har ju verkligen utvecklats och det kommer mer och mer. Just för, inte minst för att det kommer så mycket internationell forskning.
Mm.
Och musik och hälsa är ju liksom ett område som verkligen växer.
Mm.
Alltså kulturens betydelse för människors välmående i stort.
Mm.
Alltså. Kultur och hälsa.
Mm. Ja, det blir spännande att se framtiden också inom det här området, tänker jag.
Det blir det.
Vad som händer.
Mm. Mm.
Du, Ulf, är inbjuden för att jag inspireras jättemycket av dig som person och också det arbete som du har gjort och gör nu. Vad inspireras du av, Ulf?
Ja, tack ska du ha. Först, Maria.
Ja.
Vad inspireras jag? Ja, men jag inspireras av sånt här. Av möten. Ja, jag inspireras av engagemang. Jag kan nästan bli rörd när jag ser engagerade människor ta sig an utmaningar och för att göra någonting för någon annan.
Mm.
Det kan vara i alla möjliga sammanhang, men det inspirerar mig mycket, kan jag säga.
Mm, fint.
Ja, det är väl kanske det som inspirerar mig mest.
Ja,
engagemang.
Ja. Mm. Jättefint. Mm. Nu tror jag att du har inspirerat ganska många andra också.
Mm.
Och om man nu vill veta lite mer om det här som du bedriver och så, var hittar man dig då?
Ja, det finns en hemsida som heter musikochsprak.se.
Där har
hittar
din...
man min, den här delen av mig.
Just det, just
som
det.
Jobbar med musikterapi och med musik och språk. Och, och min bok. Den kan man titta på.
Mm. Superbra, jättefint. Du, stort och varmt tack för att du var med här.
Stort tack för att jag fick vara med. Mm. Och för att det var så kul att träffa dig igen. Efter många år.
Ja.
Ja, tack.
Tack, tack. Mm.
Åh, så intressant att höra Ulf berätta om musik och språk, men även den forskning han utför just nu med finliret mellan lärare och barn. Vad är det som gör att kommunikationen fungerar mellan just den läraren och en elev och inte mellan några andra? Jag tycker det är så spännande och betydelsefullt område. Vi vill väl alla vara just den vuxne som betyder något för någon och där kommunikationen fungerar bra. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med en inspirerande gäst. Jag blir glad och det betyder mycket för mig om du prenumererar på mina kanaler och vill sprida det här avsnittet så att fler kan få ta del av Ulfs kloka tankar. Ha en riktigt fin vecka, så ses vi snart igen.